I slutet av oktober förra året så hamnade en röntgensköterska i det starka magnetfält som finns runt en MR-kamera och skadades svårt vid Sunderby sjukhus. MR-kameran har betytt mycket för forskningen. Den finns numera vid många sjukhus runt om i världen och forskaren Lars Nyberg, professor i neurovetenskap vid Umeå universitet, använder funktionell hjärnavbildning för att koppla hjärnsystemet till olika minnesprocesser. Insyn har besökt Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning.
Och där klickar det till. Nu kan vi kliva in här i magnetkamera. Varsågod. Här har vi hjärnavbildningscentret UFB med väntrum. Här kan man byta om då man ska göra undersökningen. Och här kommer vi in där själva testerna görs. Och här har vi Rebecca som basar över allting här nere på magnetkameran. Här har vi ett rum med många skärmar, tiotal skärmar som står utspridda på bord i ett ganska stort rum nere i källaren som ligger under kafeterian i Norrlands universitetssjukhus. Och det hummande som vi hör här i bakgrunden, det kommer från magnetkameran som vi använder för att göra kliniska undersökningar och forskningsstudier. Och det här är väldigt normalt att den hummar på så här. Då mår den bra och gör olika undersökningar. Och sen är det experter här på olika undersökningar som sköter magnetkameran, granskar bilder, bokar in både försöksdeltagare till våra forskningsstudier och kliniska patienter på egentligen hela veckorna. Jag heter Lars Nyberg. Jag är professor här på Umeå universitet sedan många år. Först i 6-7 år på psykologiska institutionen och sedan 2006 här på medicinska fakulteten. Och jag är föreståndare för hjärnavbildningscentret som vi besöker här idag, UFB, Umeå Center for Functional Brain Imaging. Och här hjälper vi då en stor mängd forskare och kliniker att genomföra studier utav hjärnan på olika sätt. Och det är ett jättekul jobb. Ja, det är som en munk som står på kant och så är det en säng framför den. Och den sängen ska rulla in i den här munkens mitt och där placeras då huvudet eller bålen eller benen, vad det är som man vill undersöka.
Mm. Och nu ligger det en liten dam som är på väg in i donuten. Mm.
Ja, vi har ju full huggning här både med försöksdeltagare och kliniska undersökningar. Så det är andra som är i väntrummet bakom oss som står då på kö och kommer in om några minuter. Som vi pratade om tidigare kan det gå på 10 minuter, andra saker tar 30 minuter beroende på vad som ska göras.
Går du gå in eller blir det en snack? Den går bara stå. Det traderas allt.
Då kommer din
eller hur?
Bandspelare och flyger in.
Jo, den förstörs också, det är tråkigt.
Ja.
Functional Magnetic Resonance Imaging, det är funktionell magnetkameraundersökning. Och då kan vi låta våra deltagare där de ligger inne i skannern göra saker. Man kan försöka minnas, man kan röra händerna, man kan lyssna på tal eller man kan själv prata till och med. Och många andra saker för att aktivera olika delar av hjärnan. Och de delar som är mer aktiva, de behöver mer näring. Det kommer via blodet till hjärnan, syre och socker. Så de områden då som vi använder lite mer, om vi nu står och lyssnar och du står i mikrofonen, så kommer delar i hjärnan som sköter de funktionerna och behöver lite mer syre, lite mer socker. Så då ökar blodflödet tillfället till de regionerna och det kan vi fånga upp med särskilda sekvenser. Och då blir det den här funktionella magnetkameran.
Att det var sån stor crew, det förstod jag inte.
Jo.
Det är många.
Det är många och det är ju både någon som måste hela tiden styra vilka sekvenser som ska göras. Det kan ju vara att en läkare har beställt, nu vill vi avbilda ryggen eller nacken eller något sånt. Och då ställer man in magnetkameran här. Och sen, som nu händer, då undersökningen är klar, då går man ofta in två och två för att hjälpa patienten eller försöksdeltagaren ut. Och ibland är det ju personer som har svårt att gå och så vidare, då kan det absolut behövas att man är två stycken på plats. Så det är lite också ett säkerhetstänk. På bilden här till exempel så ser vi områden bak till hjärnan. De ligger långt ifrån ögonen, men det är de som aktiveras då vi tittar på saker. Så det är långa kopplingar från ögonen längst bak till hjärnan. Och där kommer vissa områden vara aktiva då vi bara tittar på enkla former. Andra då vi tittar på rörelse. Ytterligare andra om vi tittar på ansikten. Här ser vi ett annat område högt upp i hjärnan som är förknippat med uppmärksamhet. Och här ser du delar av ögon, näsa och munområdet som vi använder då vi rör de delarna av ansiktet och då vi känner stimulering på de delarna av ansiktet. Så på det här sättet så kan vi kartlägga och studera och sen visualisera på bilder olika delar av hjärnan. Bilderna tycker jag är ganska trevliga, för vi försöker att göra de så kallade aktiveringarna i hjärnan färgglada, röda, gula, och ju kraftigare de lyser ju hårdare jobbar hjärnan. Så vi tar en bild av hjärnan, ofta i tre dimensioner, som då man tittar på en ritning. Hjärnan sedd från sidan, uppifrån och bakifrån. Och då kan vi fånga in ett visst läge i hjärnan i tre plan, tre koordinater, x, y, z. Och det kan vara en väldigt liten del i hjärnan, eller som här, en ganska stor del, hela synbarken.
Har du det på skärmar här ute?
Vi har det på skärmar här ute. Nu är det ju en klinisk undersökning som fortgår, så då kan vi inte titta på den för tillfället. Men alla bilder, de kommer upp här. Och det är inte bara hjärnan. Det kan vara armar, det kan vara mage, det kan vara hjärta, det kan vara rygg. Så man kan använda magnetkameran för många olika typer av kroppsdelar. Men vi är inriktade på hjärnan.
Vad är det för skillnad mellan en vanlig sån här röntgen eller det här, alltså när man ska titta på den som läkare, tänker jag, eller som forskare?
Ja, de har ju lite olika styrkor och svagheter, alla tekniker. En vanlig röntgen, då är det ju att titta på en struktur, en bild. Till exempel ett benbrott eller något. Magnetkameran kan vi också titta på bilder. Hur ser hjärnan ut? Har man fått ett slag på hjärnan? Har man fått en blödning i hjärnan? Och det är strukturell MRI, att man avbildar hjärnans struktur eller andra delar av kroppen. Det funktionella som du tog upp i början, det är då vi utmanar hjärnan och även tittar på deras funktion. Och där är den här fMRI-kameran speciell. Det kan man inte göra med CT eller många andra tekniker, utan då är det den här vi använder.
Om man ska titta på andra kroppsdelar, till exempel ryggraden eller sådana saker, vad är det som gör att man ser det bättre här än i en röntgen, slätröntgen?
Det är inte allt man ser bättre här, men det här har en stark magnet och speciella spolar och sen speciella sekvenser som har anpassats och optimerats för de frågeställningar, då kliniska frågeställningar, som läkarna ställer. Och ja, de trimmar man in och försöker få så bra som möjligt. Sen kan det ju vara så att det här tar lite längre tid. Då kan en annan undersökning gå fortare och räcka för det syftet. Så det är hela tiden en balans där mellan att få ett bra flöde och hur mycket detalj i undersökningen man behöver. Våra undersökningar av hjärnan, då vi utmanar dem, de tar lite längre tid. Men då får vi avsätta den tiden, och det behövs för att få säkra svar då. Det hörs ju lite grann, fast vi har en dörr stängd in till skannerrummet. Och då man ligger där som deltagare i en undersökning, då får man öronproppar och även hörselkåpor. Och det är för att det inte ska bullra och låta så mycket när man ligger där inne. Så det kan vara en utmaning att lyssna på saker och ting då man kör vissa undersökningar. Men det är tack vare att det vissa undersökningar ger ifrån sig det höga ljudet, så vi kan stå utanför skannerrummet och ändå på din mic fånga upp lite utav skannerns ljud då den jobbar. I vårt fall i magnetkameran, då har man en spole, man tänker sig en hockeyhjälm, och den trär man in huvudet i. Och där på insidan, precis som en hockeyhjälm, kan man sätta mjuka kuddar som stabiliserar upp så att huvudet får stöd. Och på så vis ska man inte behöva ligga och spänna sig för att hålla huvudet stilla under en lång mätperiod.
Och så åker man som in i ett någon slags rör?
Ja, magnetkameran då, det är ofta så att det är en bädd där man lägger sig ner och placerar huvudet till exempel i en sån här spole. När man har fått till det, då åker man in i mitten av en stor munk, man tänker sig det, en donut. Och då placeras huvudet mitt i där magnetfältet är starkt. Och då kan det vara lite trångt om axlar och så vidare, för att de är inte superbreda, de här öppningarna in till magnetkameran. 60 cm kanske. Så någon enstaka kan tycka att det är obehagligt, att det är trångt, men då får man prova på, vänja sig och så vidare. Så det är viktigt att känna sig lugn och trygg. Och så har man en knapp att trycka på och man känner att nej, men nu vill jag avbryta och gå ut. Då trycker man på den och då får man åka ut. Men det händer rätt sällan, väldigt sällan egentligen.
Hur har din forskning påverkats av utvecklingen här av MR?
Ja, det har påverkat enormt. Vi började göra hjärnavbildningsstudier i första halvan av 90-talet. Och då var det nästan uteslutande på PET-kamera. Då började det komma utvecklingen med funktionell magnetkamera som vi har pratat om här idag. Och då det tog fart, då exploderade fältet. För magnetkameror, det finns på många sjukhus över hela Sverige och på olika håll i världen. Så då blev tekniken mycket mer tillgänglig. PET-kameror, de är mer unika, finns bara på ett fåtal ställen och kräver mycket tilläggskompetenser för att skapa kemiskt de spårämnen man behöver för att studera olika aspekter i kroppen och hjärnan. Magnetkameran, fruktansvärt komplex teknik även det, men mycket mer tillgänglig. Så då det har kommit, då har det blivit en mycket större volym på vår forskning och även internationellt. Det här är ju en utmaning med vår växande äldre befolkning. Men jag brukar säga, ytterst så är ju det här en otroligt positiv utveckling. För 100-150 år sedan, då kanske vi hade en förväntad livslängd på 40-50 år. Och idag har vi nästan dubblat det. Så det är ju det största som har hänt mänskligheten på många sätt. Men det gör ju att vi får fler personer som är 80, 90, 100 år i samhället. Och eftersom demenser blir mer och mer vanliga ju äldre man blir, så kommer ju antalet individer som har en demenssjukdom då öka, för det blir fler äldre. Däremot finns det vissa positiva tecken som visar att andelen, hur många i en viss åldersgrupp som nu insjuknar i demens, det håller på att gå ner jämfört med 10-15 år sedan. Och en viktig förklaringsfaktor där, det är just de här livsstilsfaktorerna som handlar om att hålla kroppen i trim, för det har också betydelse för hjärnans funktioner i åldrandet.
Om man redan är dement och inte kommer ihåg saker, ska man försöka locka fram minnen eller ska man liksom backa och inte hålla på och tjata om? Ja, men det är ju din mamma på den här bilden och sådär. Vad tänker du kring sådana?
Jag tror att någon form av träning, effekten kan variera från person till person, men någon form av gynnsam träningseffekt, det kan man se även hos dementa personer. Jag tror inte att man ska pressa en person om man i ett givet ögonblick inte kommer på, vare sig man är dement eller inte. Det brukar vara ett dåligt recept på att hjälpa minnet. Utan ofta är det bättre att slappna av, prata lite runt omkring, komma med ledtrådar, kanske vad de släktingarna heter eller den filmen som man såg eller den resan som vi gjorde. Och det blir då nycklar till de minnen som man försöker plocka fram. Så istället för att pressa en individ, försöka dyrka upp det genom att ge ledtrådar som är mer effektiva än att bara försöka hårdare. Vi har ju träningsstudier på gång, både kopplad till att göra intellektuellt utmanande uppgifter i stil med korsord, lösa problem, träna minnet, men även att vi tittar på hur hjärnan fungerar före och efter fysisk aktivitet. Så det är en typ av inriktning på studierna som kommer allt mer. För det är då man faktiskt kan visa att en faktor är viktig. Detsamma gäller kost. Det gäller att slumpa ut, vissa får en viss typ av kost, andra får inte. Och först då kan man säga om någonting verkar hänga ihop med hjärnans funktioner eller inte. Korrelationer, samband, det kan vi ju läsa om ofta i dagstidningarna. Men det är svårt att leda i bevis att det orsakar. Så här gäller det väl att ha en lite hälsosam skepsis. Men lita på vetenskapen, ta till sig nya rön och bygga på det då man satsar på aktiviteter och annat som kan vara hälsobefrämjande. Hur utmanar vi hjärnan på bästa sätt för att lära oss och lära oss på ett sånt sätt att kunskapen finns kvar över tid? Och där är en stor insikt, en ny gammal sån, att det är superviktigt att då och då testa sig. Vi förknippar ju ofta test med kanske betyg eller mätning och gradering. Men test är en jättebra metod för att veta hur mycket kan jag om ett ämne. Och det hjälper oss att sätta fokus på vad är jag inte kan och måste studera mer. Så sitt inte bara och nöt in glosor, repetera, studera igen. Utan testa dig själv eller be någon annan testare. Och då vet du, här måste jag kolla upp mer. Men själva testet i sig kommer också vara ett inlärningstillfälle som hjälper hjärnan att konsolidera, befästa de här kunskaperna så man ökar chansen att det finns kvar. Så det kombinerat med lite ofta, se till att sova, röra på sig, då kommer kinesiskan och allt annat att fastna.
Så de här provlösa skolorna, de är inne på åt fel håll då?
Ja, det skulle jag säga. Det är inte något som vi ser skulle vara ett bra sätt för att stärka lärandet. Man behöver inte alls använda det här för att säga åt någon du är bättre eller sämre, utan för att man kan rätta sina egna saker och få det här som ett verktyg för att riktigt belysa vad behöver jag lära in mer.